Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 9 av podden Så funkar AI. Och för er som har lyssnat, det här är ju podden som vi ställer oss frågan om hur kan vi ta till oss och förstå AI och hur kan människor och organisationer komma igång med AI? Och som ni säkert märkt så pratar vi inte så mycket dystopi här, och det är för att vi känner att dystopi, det får plats på andra ställen. Det vi försöker göra här och förstå, hur kan vi verkligen komma igång? Hur kan vi ta till oss det här? Och det gör vi själva. Jag som pratar nu heter Anders Rennemalm och jag jobbar som egen konsult och hjälper IT-organisationer att bli lite bättre på IT. Är det som jag försöker göra. Och typiskt uppdrag är jag interimschef och ibland så hjälper jag till med IT-strategier och sånt där. Och med mig så har jag som vanligt
Peder Lindenkrona, som Tommy som vi ska prata om strax eller med strax sa att, vad har du utvecklat? Jag har faktiskt varit utvecklare i tidigare liv och sen dess har jag jobbat mer med att bygga produkter och bygga bolag som bygger produkter, alltså mjukvarubolagsbyggare och produktbyggare. Jag gillar tekniknära jobb och jobbar med utvecklare. Så det är jag.
Härligt, och idag så har vi med oss två gäster för första gången och det är ju svinkul. Vi har med oss Joel och Tommy, och ni är båda från Accenture och är Managing Director.
Stämmer bra.
Och det är ju sjukt vuxet alltså.
Coolaste titlarna på länge.
och jag tänkte så här, jag börjar ju snacka med dig Tommy, för om vi borde få med. Och då sa du att vi kan vara med och så kan vi berätta om vår vision för som vi har på Accenture framöver. Och så tar jag med Joel också och jag blev helt överlycklig för vi Joel sprang på varandra för 1000 år sedan på Extenda i ett projekt som vi hade där och vi kände varandra sedan gamla polare, men så roligt att du är här, så välkommen hit, hur
är
läget?
Tack så mycket, det är superbra, ja. Kul att ses igen, det är liksom good old times.
Det var inte igår.
Det var inte igår.
Precis, och Tommy, alltså, vi träffades ju också på Extenda.
Stämmer bra.
Ja.
Det är många år sedan nu. Vi konstaterade väl när vi satt ute och kallpratade här lite grann att
Man är sin LinkedIn-bild, eller är man inte det?
Ja, precis. Ja, men det är väl positivt att vi har utvecklats, tänker jag.
Men jag ber om ursäkt, Peder. Det var ingenting illa ment här med att
kameran ljuger aldrig.
Nej, men jag förstår att du har kodat. Du är säkert jätteduktig på det.
Nej, jag har varit.
Precis. Men välkomna hit. Och vi kommer att introducera er mer. Men jag tänker ett sätt att introducera er är ju att ni också får vara med och tänka på vad har vi funderat på sistone och vad ligger högst på våran AI-radar. Och jag tänker Peder, du får gärna börja och tänka högt. Vad du funderar på sen sist?
Ja, jag har funderat på det här med agens eller agenter eller liksom nästa steg. Alltså vad händer när en språkmodell kan göra saker? Mm. Och inte bara säga till mig att jag borde särskilt planera en resa, utan boka min resa åt mig. Och så det har jag snöat in lite på, och det är många andra som har det också. Kommer säkert komma upp i det här samtalet, men den tycker jag är superspännande. Sen har jag snöat in lite på det här stridsflygplanet i USA som först tränades på att köra dogfights mot vanliga piloter på marken i simulatorer. Och sen när den började spöa dem och de blir svettiga, då satte de in den där i ett riktigt jetplan och så har de börjat köra liksom live, så att den nu uppe AI flyger och fightas med folk på riktigt. Det kanske är dystopihållet.
Eller, lite läskigt, men lite coolt,
men
också
ändå lite sånt. Jag går på den här teknik är coolt linjen. Det där är coolt, jag skulle vilja säga det när jag kom hem efter jobbet. Så att jag var ute idag, programmerat stridsflygplan som har flygit runt. Vad har du gjort? Det hade varit coolt. Det tyckte jag var spännande. Och min sista var egentligen det här med IP och vad ska man säga, rättigheter. Vi snackade om det någon tidigare podd. Och nu läste jag då i mitt husorgan Economist att det är många rättsfall som börjar rullas upp nu liksom, kring det här med att man börjar stämma varandra på riktigt. Kanske mest i USA där man är bra på det. Men det var någon kodare som hade stämt någon Copilot-tillverkare för att du har ju använt min kod och så skriver du kod till andra, då måste du betala mig. Och så det där tror jag bara har börjat. Och det blir spännande att se vad det tar vägen. För att på något sätt så har ju många tillskansat sig någonting som de säljer som de inte har rätt till men ändå säljer. Det där kommer nog lite stökigt, tror jag. Det var mina tre.
Precis. Och Och om jag spinner vidare då på vad jag har funderat över, så har jag också läst om det där. Jag läste, om det var i början av förra veckan tror jag, var ett gäng tidningar i USA som stämde då de här stora drakarna för att de används deras material när de har tränat liksom. Och till och med då, även fast de har tränat på det, så påstår de felaktigheter, så det blir liksom dubbelfel sådär. Och jag gick igång på det där och så tänkte att sjutton, vi måste ju ha hit någon som faktiskt kan någonting om det här och vad som faktiskt gäller, så inte bara du och jag sitter och spånar. Ni är ju duktiga, Joel och Tommy, men jag tänker att det kanske inte här är eran forte, just precis det här området.
Jag vet inte vad du menar.
Ni kan allt. Ni är från Accenture, ni kan allt.
Ni är konsulter, ni kan det.
Ja, det har ni säkert någonsin kan slänga fram. Men jag ringde fick tips om en kille som heter Hans Eriksson, som är jurist från Westerberg och Partner, som jobbar mycket med sådana här frågor och känner många som håller på både i USA och ute i Europa jobbar med sådana här frågor. Liksom. Och han kommer hit och gäst i ett senare avsnitt, så att vi kommer prata mer om det här senare. Så det är ju superintressant. Men det som han sa, det är liksom, ja, det är mycket snack om det här i USA. Men det skiljer liksom, alltså upphovsrätt i USA, det är skillnad mot upphovsrätt i Europa. Liksom. Så vi ska titta snarare på vad som händer i Europa. Men det händer saker här också. Så det kommer han berätta mer om sen. Och jag har meckat lite med, jag har gjort en AI om en podd om AI. Vi ska ju, som jag sa i någon tidigare avsnitt, ska vi vara med och inspirationsföreläsa för Nox Consulting, som ska köra någon så här diskussionsövning. Och då tänkte jag att det är klart vi ska ha en AI för att generera innehållet. Och då tankar vi in innehållet i den här podden för att generera resultatet. Och det funkar ganska bra, kan jag säga. Inte helt perfekt, för det är lite så att den hittar på vad vi har för gäster. Så egentligen skulle det säga bara, åh, den här Så funkar AI-podden, den är superintressant, för den har alla de här coola gästerna. Så att, det är det som är så häftigt med generativ AI. Vi hade superhäftiga gäster när jag frågade. Men slutligen så, i avsnittet med Adam, så var jag inne lite grann på det här med digital nedskräpning. Alltså, det vill säga, vad händer nu när hela internet blir fullt med AI-genererad data? Liksom, vad får det för konsekvenser för oss när vi försöker hitta saker på internet, men också liksom när vi ska träna framtida versioner utav ChatGPT-7 liksom, och vad har den för data att träna på liksom, sådär. Så det är intressant, men det, jag ska tipsa om, det stod en artikel i DN idag som jag tyckte var intressant i alla fall, och det var lite roligt, för då hade de intervjuat en docent i linguistik som berättade om när de hade testat en sån här svensk liten GPT. Och så hade de ställt frågor till den, och hade den svarat online-casino, online-casino, online-casino på alla frågor. Det tyckte jag var lite roligt faktiskt.
För då, det sannolikaste utfallet på ändå.
Och det tänker man så här, liksom, om hela vårt internet är fullt med online-casino, då är det den kunskapen som vår GPT kommer tro att det är. Sådär. Så det var det som jag funderar på. Tommy, Joel, vad har du funderat på?
Nej, men jag har funderat. Nu funderar jag på två saker här. Men en sak jag funderar på är hur våra modeller blir mer och mer specialiserade, vilket både ger en fördel men också blir svårt för våra kunder eller alla våra, oss själva också, på vad man ska välja. Men det kommer leda till att vi kommer ha modeller som är mycket, mycket mindre och mycket, mycket mer anpassade till vissa användarfall då. Och det tycker jag är rätt coolt, att snart kommer man kunna ha en modell i sin mobil eller i sin telefon eller drönare eller någonting som är väldigt, väldigt anpassad. Den andra grejen jag tänkte på var, hur länge tror ni det dröjer ändå innan till exempel vi inte har piloter som flyger våra flygplan då? Och skulle ni flyga med den?
Och vem är ansvaret?
Vem är ansvaret, ja. För att jag hörde på en föreläsning, för nu är det några år sedan, om att Airbus och Boeing har haft olika strategier när det gäller autopiloten. Och det tycker jag är coolt, och det är där den ena valde att om det blir strul mellan autopiloten och piloten, om ni gör olika saker, då tar autopiloten över. Och den andra hade, om det blir strul, om de gör olika saker, då ska piloten kunna styra. Så man har liksom två olika vyer om vem som är mest att lita på där. Och det, ja, tycker jag är lite coolt.
Det är som competing system, man måste ha två modeller och två piloter, så får de tävla om liksom utfallet.
Det var nämligen så att det har varit en del flygkrascher som har berott på att piloten har slagits mot autopiloten, vilket har lett till stora misstag, främst av piloten faktiskt. Så att, och då var man tvungen att bestämma om det ska inte kunna vara så att man slåss mot varandra. En måste få vinna helt enkelt.
Mm. Mm. Intressant. Ja, jag har tänkt på ungefär lite samma grej. Inte lika högtravande som ni. Ni tänker så långt framåt. Jag håller på att labba med modeller också. Och det är rätt fascinerande att du kan köra en modell på din egen burk nu. Men jag också funderar lite grann på hur det funkar det här med model switching. Att du kan kika på, du kan programmera mot ett API till exempel på AWS och så kan du välja modell i bakgrunden och labba lite med olika modeller genom bara klicka och välja en ny modell. Och det är rätt fascinerande. Funkar hur smidigt som helst.
Har du kommit fram till vilken modell man ska switcha till? Eller hur tänker du? För det är en sak som jag säger, ja, men det finns så extremt många varianter.
Det är väl det man ska lära sig. Det handlar väl om att läsa på där. Eller fråga en modell om vilken man ska...
Vilken modell är bäst modell?
Då får man så gamla svar. Ja. Liksom. Jag vet inte. Jag brukar köra en modell som heter Claude 3 just nu. Den är otroligt snabb. Claude 3 Haiku heter den. Otroligt snabb och ger hyfsat korrekta svar kring det jag behöver i alla fall.
Och när vi säger modell då, nu är jag lite naiv där, men en typ vanlig ChatGPT. Det är en modell.
Eller ChatGPT 4.
Det är en modell, just det. Så att där är det förvalt. Det är den modellen jag kör, men jag kör ChatGPT 4. Det är liksom,
exakt så.
Just det. Så att de flesta har inte testat så många olika modeller.
Nej, så antagligen kan det vara. Det har de säkert gjort i bakgrunden utan att veta om det. Men om de har suttit och chattat med ChatGPT, då har de förmodligen bara testat den modellen.
Just det. Och kör de Siri så har de en annan modell, fast det ser de aldrig.
Nej, liksom, exakt så. Ja.
Mm. Precis, och apropå Siri så ibland så önskar man att Siri kunde lite mer. Jag har märkt att jag börjar snacka med Siri på ett annat sätt nu och får inte de svar som jag vill ha. Faktiskt sådär, speciellt när man sitter i bilen. Men det är inte det vi ska prata om nu, utan nu går vi in på några snabba till våra gäster, Peder.
Ja, och den första, man pratar ju till andra som till sig själv, då måste man reflektera över sig själv. Och jag tänkte första var hur länge jag hoppar med det som jag har gjort nu, som är typ plus 10 år, är ungefär samma bolag fast det är helt olika saker, ägs av olika människor, men det är samma liksom, ja, stig, kanske inte på svenska. Men då så är det 24 år på Accenture. Det är ju lång tid på riktigt. Och då tänkte jag, undrar om du är en sån som har planerat det där, eller om du är en sån som jag, där det bara blev så.
Nej, det bara blev
det var så.
Ja, det bara blev så.
Okej, skönt att höra. Mm.
Jag tror inte på att planera för långt framåt. Nej. Så att, bara så länge man har sina parametrar klar för sig själv, vad det är som gör att man tycker det är kul att gå till jobbet, så tycker jag att då stannar jag kvar.
Mm. Så det blev 24 år?
Det blev 24 år och några tre, fyra månader till i alla fall, minst.
Mm. Jag vet inte, var det en snabb fråga, Anders?
Det var en snabb fråga.
Okay. Tommy är ju också... Jag är ju sån här som gillar att stå på scen lite grann, sjunger i kör, men står ju i kör då, för att man vill inte synas för mycket, man vill ändå stå på scen. Tommy liksom är i alla fall, har varit rockstjärna, och det är lite coolt. Och dessutom kört en startup kring musik, vilket är nästan lika coolt. Och nu tänker jag att nu är du en sån inspirationssnubbe. Är stå på scen en drivkraft?
Alltså jag måste börja njakande säga att rockstjärna, sure.
Man får inte snacka ner det där nu.
Det är klart det var rockstjärna. Det är mest rockstjärna det här.
Absolut.
Gänget i alla fall.
Jag har turnerat och haft mig, ja.
Mm. Ja, då så. Då har vi klart att då är du rockstjärna. Och sen då?
Stå på scenen, det är inte det som är drivkraften egentligen, utan inom det här gebitet, IT och data och consulting och träffa utvecklare, så det är väldigt få som vill stå på scenen, upplever jag det som. Så att, jag gör det för att jag tror att det behövs. Mm. Man behöver sprida glädje kring teknik och behöver liksom bygga community, bygga bolag och så vidare. Så det är därför jag gör det. Mm.
Lite som när jag Anders spelar slager. Det behövs. Liksom, någon måste göra det.
Ja, eller någon behöver ställa upp och spela slager sent på kväll. Men Tommy, alltså när du och jag, för det var ju så, jag hörde om det till dig. Alltså, jag såg att fan, Tommy är utomvisionerad. Det är en väldigt trevlig kille. Alltså, han skulle jag vilja ha med. Så, och så började du och jag snacka och så berättade du om den här, det som ni kallar för Accenture Technology Vision 2024. Och berättade lite, och jag direkt gick igång på det. Jag tyckte det här är ju supercoolt. Det vill jag gärna höra mer om i podden. Sådär. Mm. Och sen så sa ju du, ja men så kommer du, Joel, med också då, som grädde på moset, kan man säga. Nej, grädde på moset. Sådär. Men och jag tänkte, kan inte du berätta lite kort om, eller ni får ju bestämma själva vem som berättar, men vad ser ni framåt nu?
Ja, det kan vi absolut göra. Jag menar, Det här är ju, Accenture Technology Vision är ingenting som jag och Joel har tagit fram, utan det är ju, det är en stor undersökning som du har pratat om i många år, Joel. Eller hur?
Det stämmer. Det är ju någonting vi har gjort i 20 plus år nu, där vi kommer ut med en ja, man kan säga resultatet av både vad vi har ett stort del av Accenture som heter Accenture Research som jobbar mycket med olika typer av forskning då, kan man säga. Och sen så har vi, går vi ut till många olika kunder och ställer frågor till CIOs, CEOs, och sen så har vi också en fokusgrupp med folk från olika universitet och företagsledare och försöker kondensera ner det där. Hur ser allting ut då i fyra trender? Och så tittar vi. För några år sedan så tittade vi kanske 3-4 år bort, men nu sen de senaste 3-4 åren så försöker vi ha en ännu större vy då. Så vi tittar kanske, ja, vad händer om 8-10 år? Vad ser vi för fluktuationer just nu som vi tror kommer att ha stor påverkan på sättet som vi fungerar som individer och som samhälle och som vi behöver förstå eller veta, det här kommer kanske framtiden då.
Just det. Och det är ju svårt, nu att blicka ännu längre fram är ju svårt, för saker och ting händer så himla fort. Ni känner säkert till begreppet exponentialitet, svårt att säga det på svenska, exponentialitet. Men det är ju det att saker går fortare och fortare. Och så har ju all teknikutveckling sett ut. Alla vågor av teknik som har kommit de senaste åren, bara så det har varit hur fort internet har spridit sig eller hur hemma-PC:n kom för 100 år sedan, eller hur fort antalet användare av mobiltelefoni har ökat. Allt sånt har stigit exponentiellt, och detsamma ser vi ju nu med AI. Och det, jag gissar att det är därför vi sitter här. Då,
precis. Vad tur att ni ville prata om AI när det här är en AI-podd. Ja, men det var lite jobbigt.
Ja, nej, men till exempel hur många miljoner, biljoner parametrar som finns i en modell växer ju verkligen exponentiellt. Så det är någonting som går väldigt fort. Och ett exempel på det är ju att, alltså ChatGPT som blev publikt tillgänglig, ChatGPT 3,5 eller vad den hette, 3 kanske den hette från början, den kom ju i slutet av 2022. Det är ju bara drygt ett år sedan. Det är helt sjukt. Mm. Och sen, och redan nu liksom, så kan man se att en LLM kan vara bättre än en människa på koda. Och det har bara tagit något år att liksom komma dit. Så att saker går sjukt fort inom den här världen. Därför är det väldigt intressant att sitta och prata om det. Och de här trenderna bygger ju mycket på det. Hur fort saker och ting kommer kunna gå framåt.
Och sen så tänker jag, en liksom bara sett för baseline sig själv, och vi pratade om det lite grann innan här också, att vi människor är inte gjorda för att förstå exponentialitet. Vi är liksom, människan har inte funnits så där superlänge in the grand scheme of things då riktigt då, men vi är gjorda för att hantera linearitet, det vill säga springa från A till B, kasta ett spjut eller en sten, och det förstår vi, det är intuitivt för oss. Vi försöker omvandla allting till linearitet, så att när vi ser någonting som är exponentiellt försöker vi omvandla det till linjärt. Så att det är svårt för oss att
förutse
hur det kommer se ut framåt då. Och det märker vi nu också. Det är liksom vår värld nu, bara som vi är nu med AI-modeller eller LLMs. Det fattade väl inte de flesta av oss bara för 2-3 år sedan då. Och mycket av dem, vad kommer hända nu om 2-3 år? Mm. Det är svårt att förutse.
Precis. Ja, men så utifrån det så har vi spanat då. Då är det 4 trender, och den kallas för Human by Design, den här i hela spaningen egentligen, för att det utgår från att vi pratar med AI på ett mer mänskligt sätt. Den verkar förstå oss och kunna kommunicera med oss på ett sätt som gör att vi kan använda den på många fler versatila sätt än vad jag sett tidigare. Och de här 4 trenderna då, den första heter ju A Match Made in AI. Kan väl du berätta om, Joel?
Ja, precis. Och det handlar väl egentligen om hur vi som människor interagerar med en AI. Och hur AI interagerar med oss. Vilket är mycket mer på ett humant sätt, eller man ska säga. Mycket mer intuitivt för oss med språk och rörelser, istället för att bara knacka på ett tangentbord. Så att och hur vi kommer interagera med det. Det finns också en skillnad då att i historiken, egentligen i hela vår människans tid, så har vi spridit kunskap på olika sätt. Via muntlig tradition, och sen så kom, liksom, började vi skriva saker, och böcker kom och internet kom, och vi samlar data. Och när vi ställer en fråga så får vi massor med svar. Leta i de här böckerna, eller här har du 15 böcker, eller här har du 10 000 resultat från någon sökmotor. Kolla igenom vad som funkar dig, och så får du göra din egen bild. Nu blir det mer att en AI ger dig svaret. Och det är inte oproblematiskt det, va? Men det är... Det kommer bli mycket lättare för oss att ha en dialog och kunna ställa vidare frågor och få ett realistiskt svar, liksom ett svar tillbaka som kommer bli bättre och bättre då. Och det handlar egentligen den här första trenden om, och vi ska väl djupdyka lite mer i den sen.
Ja, men precis. Och den andra trenden kallar vi för Meet My Agent. Nu kanske jag kommer förstöra er podd här genom att jag säger så här: alla har pratat med en agent, till exempel Alexa, släck alla lampor. Får se om ni får några arga lyssnare här. Men det är inte den typen av agenter vi pratar om, utan det är agenter som agerar å dina vägnar. Att du kanske har en personlig agent som vet vad du vill, vad du tycker, vad du har för preferenser. Och som kanske kommunicerar med andra agenter. För som Peder, du sa där, att inte bara planera din resa utan faktiskt boka den å dina vägnar, för den vet vad du vill. Eller en agent som kanske håller koll på din hälsa, som säger åt dig att käka broccoli när det är dags och skippa jordnötterna. Vi pratade mycket om det här innan den här inspelningen.
Ja, den kanske gör beställningen åt dig och den tar bort din egen agent. Så att du är inte pålitlig, du köper bara schweizernöt. Så att nu är det jag som... om du ska få den här sjukvårdsförsäkringen så är det jag som sköter dina beställningar.
Exakt.
Och ni som känner Peder, ni vet att schweizernöt, det är viktigt.
Ja, det är viktigt. Det skulle vara svårt. Då får man ju be sin fru köpa det, liksom, men med kontanter. Ja, så inte den kan se på bankkontot att jag drar det schweizernöt.
Man ser en svart marknad där. Ja. Ja. Nej, men, så det är den andra trenden. Och det är mycket där kring att du har en personaliserad agent som vet vad du vill, som kanske köper kläder åt dig, eller varför inte dejtar åt dig. Det låter ju sinnessjukt kanske, men kanske kan göra den där matchningen åt dig i förväg. Så det är trend nummer två, Meet My Agent.
Och sen trend nummer tre, den heter The Space We Need. Men det är liksom lite grann en flört med Metaverse som var hype liksom för ett eller två år sedan då. Och visst, det är väl inte lika mycket i tidningarna längre då, men vi ser att det utvecklas ganska mycket och framförallt i kombination med AI. Och det finns ju såklart med den att liksom, Metaverse är liksom för att ha roligt och interaktiv upplevelse, men kan användas mycket till exempel i utbildning. Och exempel som vi har tagit, och det är för till exempel doktorer att operera. Och att den kommer lära sig vad man är bra och dålig på, så att man får en utbildning för dig så att du blir bättre och bättre då. Doktor eller elektriker eller jobba med något tung industriell liksom maskin eller någonting som kanske är farlig, där du får utsätta dig för farliga situationer. Och träna på det och så lära dig det. Och det är väl också någonting vi ser lite grann med AI då, att utbildning kommer bli påverkat av AI. Vi är alla uppvuxna i en skola, jag är född på 70-talet då, där det var liksom one size fits all, och det stämmer väl med, om man tittar på mina barn i alla fall, lite grann framåt, och det kommer nog ändras där de som behöver visst stöd kommer få det, och det här är liksom en nod till hur den interaktiva upplevelsen kommer påverkas.
Och den sista trenden, den fjärde trenden, heter Our Bodies Electronic, och det handlar ju om det som du gillar att hårdvara, Peder. Men exempel, det kan ju vara allt ifrån så här smarta tyger i kläder som känner av om du är varm, eller om du har neuroimplantat eller vad det heter, liksom, som du kan operera in i hjärnan för att liksom, så att den kan känna vad du tänker. Men det kan ju också vara så att en AI kan hjälpa till där genom att bara spänna ett band runt huvudet, som kan, den kan känna av alla signaler och sen förstå hur du tänker ändå. Det, hade inte du sett ett exempel på det?
Då var någon sån här typ som en gammal film när man håller upp sån här kort, typ så här NASA, inte NASA, CIA, ja men typ gissa
spooky
så här, och det är det kryss eller en ring, men där har de faktiskt gjort en sån här liten hjälm på någon person och sen så visat bilder och sen så tränat AI:n så att den baklänges då, så att han såg ett lokomotiv, och sen så då blir ju motsvarande signaler, och då det där är lokomotivtyp, och sen gjort tvärtom liksom, så att visat lokomotiv och då ritade AI:n det. Och
det är otroligt.
De var inte helt off. Alltså man förstod ju vilka bilder den hade sett. Så att det känns ju som en enorm möjlighet.
Nej, men det finns ju så här, bioniska ögon finns redan idag, eller det finns hörapparater som är baserade liksom på smarta intryck som med hjälp av en AI kan se till att du hör det som händer där ute fastän du är döv till exempel. Så det är otroliga saker på gång, tror vi.
Ett annat exempel där som jag tyckte var coolt är att i USA så har de ju en stor pandemi där som är liksom opiatpandemin. Mm. Och då har de nu experimenterat på några fentanylmissbrukare där de har opererat in en sond i hjärnan i den personens beroendecentrum för att liksom göra dem fri från det här extremt svåra beroendet. Mm. Och det hade hjälpt då. De har gjort det i 2-3 personer. För att, och de hade då lyckats de hade försökt många gånger och gjorde det här och då enligt den här artikeln jag läste då, så hade de blivit fria från missbruket då. Så det finns liksom många sådana kopplingar, men du pratade också Pedro om en bekant som du kände som har liksom bara har en blodtrycksmätare som är kopplad till sin mobil som kan hjälpa.
Ja, liksom som gav honom, för då han är ju nästan som en, man säger att det är ju ingen rocket science, det är ju en kommersiell pryl liksom. Mm. Det går min blodtrycksmätare och så har någon sån här klocka, smart klocka som mäter puls och så får han det blodtryck och sen så är det ju medicineringen, vet han ju, eller appen vet ju vad han ska käka i alla fall. Då sätter den inte helt kopplad än, men det kommer väl. Så att den agent som han, eller, ja, nu är det ju ingen agent, men det skulle ju kunna vara en agent. Som, den vet ju väldigt mycket om honom. Efter någon månad. Mm. Och kan jag börja berätta att men det är dags och du har sovit lite dåligt nu. Och dessutom så är blodtrycket högt så nu måste du göra det här. Och nu är det dags för yoga. Och, alltså det känns så väldigt nära det där.
Exakt. Och har man då en agent som vet mycket mer om dig själv. Som kanske har koll på hur din farsa mådde och din morsa. Och 3 stamlinjer bakåt och din uppväxtmiljö och sådär. Då kan man ju verkligen personalisera det där. Så att du får exakt den typen av råd som du behöver. Mm.
Det känns som att ganska många skulle vilja ha det. Och det kanske inte behöver vara superdyrt.
Nej.
Det är ganska straightforward.
Nej, jag har också en kompis som har diabetes. Och nu har han fått en... De har ju sån här mätare som man sätter in. På, liksom. Ja, men som nu också blev kopplat till hans en insulinpump. Mm. Så att den känner av och kan ge liksom, insulinet när det behövs. Mm. Liksom. Och det är också en stor skillnad för honom i alla fall. Tror jag.
Wow.
Så sådana. Och sen det här är liksom bara början på någonting. Det är så vi ser det.
Vi har kommit en bit sen trepanering. Vet ni vad trepanering är? Eller? Inte det när man borrar i skallen och släpper ut onda andar. Ja. Det känns som vi har kommit en bit på väg. Så att all teknikutveckling är inte av ondo kan man säga. Utan det finns viss teknikutveckling som är ganska bra också. Sådär. Precis. Men Peder, jag vet att du sitter här och studsar. Nu får du börja fråga.
Jag tänker på, man får börja med den här själva rapporten. Vem är det som konsumerar den? Liksom, är det nyhetsmedia eller är det liksom sådana som vi? Eller vem är det skriven för och vad är förväntningen på det? Liksom
alltså den är skriven för många, alltså det finns olika infallsvinklar på det här. Den är skriven ett för affärsvärld, alltså för folk som företag förstår. Hur ska vi agera mot oss själva och våra kunder givet att det här händer? Mm. Vad behöver vi göra? Och våra kunder på Accenture är ju inte bara liksom, stora industribolag eller produktionsbolag eller finansiella institutioner utan också stat och kommuner och landsting och så. Så att och då är det liksom också för samhället, liksom, hur ska vi kunna påverkas av det? Så att våra kunder är breda, så att det är ett för våra kunder. 2 är ju för att vi sprider det här via nyhetsmedia och sånt för att liksom folk ska få en uppfattning mot också jämföra med andra folk som gör teknikspanare för att få en vy av det. Vi är också ute på konferenser och berättar för att liksom folk ska förstå. Och allting är ju öppet så det finns ju liksom, det är bara att söka på Accenture Technology Vision 2024 så kommer ju allt resultat upp på ett ganska enkelt sätt liksom för att också kan man borra ner i olika av de här trenderna och få en förståelse var det finns. Sen gör vi specialversioner av dessa till industrier till exempel. Okay, hur påverkar det mig om jag jobbar inom manufacturing eller om jag jobbar inom insurance eller inom bank eller vad det nu kan vara för någonting. Så finns det liksom, hur tycker vi på Accenture att det här kommer påverka vissa industrier? Mm.
Nej, men och det är jättebra att du nämner det, för det är sådär, alltså det är bra om man nu inte hinner med på allting vi säger här så kanske man vill läsa på själv, så det är jättebra att du nämner att man faktiskt kan läsa på det här efteråt. Sådär.
Absolut, det är också gjort på sådant sätt så att man kan få liksom sondera väldigt fort och så kan man djupdyka om man är intresserad helt enkelt.
Och nu bara skjuter jag på här. Mm. Okay. När det drar, typ Tommy, när liksom, vad får du för... Är feedbacken liksom, vad roligt? Eller det där tror jag inte på? Eller alltså jag strutsar det här? Det kommer inte att hända. Eller vad,
bra fråga. Det beror ju lite grann på vilka åhörare det är också.
Ja, jo,
såklart. Men det är rätt, jag har upplevt ganska mycket skepticism överlag kring AI när jag är ute och pratar om det. Mm. Många som är rädda. Många som är oroade över hur det ska bli och sådär. Men samtidigt så, när man pratar om de här bitarna lite mer positiva ordalag, så är det ju många som ser framför sig det vi pratade om alldeles nyss, att du kan få någonting personaliserat, eller att alla blir rädda när man hör att man ska operera en chip i hjärnan. Det är ingen som ser fram emot det just nu som jag har träffat. Men att den ska kunna läsa dina blodvärden och se till att du lever 20 år längre, det är många positiva till såklart. Så.
Men är de pratar om, tänker de på sig, när man säger att man är orolig, är man orolig för världens undergång av typ tredje världskriget, eller är det orolig för att jag inte kommer att ha något jobb? Eller är det någon att vi ska inte prata dystopi, jag vet Anders, men det är ändå, vad
fast
är liksom,
det är viktigt att man ändå vänder det.
Ja, men vad är man orolig för? För jag tycker det är liksom, det finns så på många, vissa kan man inte påverka överhuvudtaget, och vissa kan man faktiskt kanske.
Ja, nej, det är också en svår fråga, men många tänker på jobben, tror jag.
Ja.
Och pratar du med en systemutvecklare, det är mitt gebit där jag kommer ifrån, där är det inte samma oro, tror jag, just kring den typen av, alltså, jobb kommer finnas, men pratar du kanske med andra typer av branscher där det är lättare att automatisera saker, så då är det klart mycket oro kring jobb.
Mm.
Sådär,
piloter.
Ja.
Nej, men det jag också upplever, det är att okej, men var ska vi börja? Det finns ju 1000 grejer. Var ska vi börja någonstans? Och det vi inte har pratat om här, det är väl kanske 2 parametrar. Det är att för att få det här att funka, så är det ju liksom inte magi i det hela. Så att om vi pratar till företag till exempel, man måste liksom ha koll på sin data, den man använder, som du sa. Man kan liksom inte, vad händer om det svarar online-kasin? Det får inte bli, så att man måste ändå ha koll på sin data och hur ser min data ut. Det är nummer 1. Nummer 2 kommer jag inte ihåg nu.
Bra.
men det var intressant. Nej, men och det är så roligt att du säger det här med Joel. Vi kan ju börja med datan
jo,
så länge.
Förlåt, ja. Det andra är det också. Att man måste, vi har inte pratat om det här, men det är etisk AI. Att vi förstår hur ska vi använda den här AI:n på ett etiskt sätt. Mm. Så vi måste ha koll på våra data, men hur ska vi då kunna använda den här AI:n eller datat som vi har på ett etiskt sätt när vi har AI?
Men det där tycker jag är positivt, för att om man tänker sig att det var jag som barn här, när jag var i min utvecklingsunga dagar, då hade jag inte tänkt uttaget på de här första 2. Jag bara tänkte, IT, och så är det bara kört liksom, och testat. Så att då betyder ändå det att det bromsas därför att folk har relevanta problemställningar, inte för att de inte fattar att de kan göra det, utan de är liksom lite skraja för vad side-effekten är.
Så är det verkligen.
Inte snarare att de inte vet vad de ska göra, utan de är rädda för vad som händer om de gör det.
Det finns ju en annan medvetenhet nu än vad det gjorde för bara några år sedan, tror jag, kring, alltså GDPR kan man ju tycka vad man vill om, men det har ju verkligen hjälpt till att förstå att det finns någonting som är
inte bara att köra på liksom, den senaste versionen, som mer var förut, tror jag.
Och det är mycket snack om det där såklart bland företag. EU AI Act känner ni säkert till, det kanske ni har pratat om. Den kommer ju förmodligen i år. Den kommer ju begränsa och reglera hur man får använda AI på många sätt. Och det är såklart viktigt att ta hänsyn till det. Får en modell vara biased? Vad säger man på svenska?
Jag vet inte.
Nej, men det man,
fördomsfull.
Man ja, men precis. Men bias är ändå ett begrepp som vi kan använda oss av här.
Nej, men liksom får den läcka data hur som helst? Självklart inte. Så att den typen av aspekter, det får vi höra hela tiden. Och sen har ju hela svenska folket vaknat genom att lyssna på Max Tegmark såklart. På
just det.
Sommarpratet.
Det här går sådär.
Precis. Och då kan ni tipsa om den här podden, för här får man faktiskt lära sig om allting sådär för det här.
Ja, härligt.
Här får man lära sig hur AI funkar. Nej, men det är superintressant. Och jag håller med dig, Peder, att det är så coolt att man faktiskt funderar över de här frågeställningarna som egentligen är lite grann för, men hur ser vi till att ha rent hus, alltså AI på något sätt förstärker, försnabbar saker och ting, alltså utmaningar som man har som företag eller som organisation, liksom det förstärker, försnabbar allting. Så har du inte den koll på din data, även om du inte har AI, så är det lite jobbigt. Har du inte koll på vilka policies och riktlinjer har vi, så är det lite jobbigt. Så det är superintressant att man faktiskt tänker de banorna, och jag förstår också utmaningen är att faktiskt kliva över det där. För nu upplever jag, och nu, det här, liksom, min fråga är, men liksom, upplever ni att organisationen känner sig stressade, eller liksom, är man mer bara så här, jag vill, orkar inte ens tänka på det, eller?
Jag tror att det finns lite olika arketyper här då. Ja. De ena har inte förstått det, så de vet inte vad de ska stressa över. Nej. Vissa har börjat förstå det, så att de börjar bli stressade över hela. För att, om man återkopplar till det vi sa från början, det går ganska fort liksom, i vår värld nu. Så att om man missar hoppa på ett tåg, kan det innebära slutet. Liksom alla Nokia, alla Sony, Ericsson. Mm. Liksom i den mobiltelefonvärlden, eller kommer det, eller Netflix vann liksom, eller så. Kommer jag missa någonting? Ja, kanske. Så att jag tror, det är därför vi säger, vi tycker att folk ska ut och man ska liksom förstå, det finns 1000 use case. Man kan inte göra 1000 use case, men man kan göra några stycken för att förstå var behöver vi vara relevanta någonstans. Vad är det som är viktigt? För att risken är att om man bara är lite sen, så kan det ha fått stora konsekvenser liksom för sin affär. Och då när folk har kommit dit, då blir de lite rädda för det. Var kommer vi hamna efter någonstans då? Och sen så, många börjar ju där det är liksom på ett sätt enkelt. Och det är, hur kommunicerar vi med vår kund? Hur ska vi hantera kundtjänst? Hur hanterar vi incidenthantering? Alltså IT-världen för att kunna bli mer relevant och kunna hjälpa i vår förvaltning till exempel att svara på olika incidenthanteringar och automatisk remedy av det, så att säga, eller fixning. Men det är inte så många som börjar säga, men hur påverkar det här vår affär? Hur vi träffar våra kunder, hur vi ska vara relevanta för våra kunder på ett annorlunda sätt, förutom att vara en effektiv kundtjänst då. Och det tror jag, det är liksom nästa steg, att hur kommer den påverka min affärsmodell som företag? Och det behöver man fundera på lite grann nu.
Verkligen, det har ju möjligheten att faktiskt förändra hela branscher, att kunna ha såna här typer av teknologier, tror jag.
Mm. Absolut.
Ja, kanske maktbalansen också förskjuts lite. Vi pratade om det med data, kommer alltid upp. Liksom, allt. Men den som kanske satt på den här tråkiga historiska datan som man har varit med länge i branschen. Det är svårare att vara uppstickare nu i min känsla. För liksom, du är en startup med noll historik och noll data. Ja. Då måste du skaffa den någonstans. Antingen om du stjäla den och träna en data på publikt och få se hur bra det går. Eller om man faktiskt sitter på proprietär data som man kan använda. Så kan man, jag tror att maktbalansen kommer att skifta. Det är inte lika lätt att vara den där startup-killen längre,
så kan det
tror
vara.
Jag.
Det kan också bero på vart i världen man befinner sig, hur lätt det är att få tag på data.
Ja, det kan det vara. Precis. Men i Sverige i alla fall, så är det i alla fall lite knepigare kanske. Eller? Är det lättare? Med öppet samhälle med...
Ja, jag tror att det är knepigare. I alla fall kring den enorma mängd personligt data som du behöver.
Ja.
Sen kan det vara lättare om man har till exempel, om man har en affär kring det, att hitta... jag hörde någon som pratade om att du vet, all data som är offentlig från kommunland, liksom att göra någonting av det.
Exakt, liksom, det var ju någon som begärde ut det. Det var länge sedan, typ 6 månader. Någon snubbe som skulle bygga en läxhjälptjänst begärde ut alla prov som skrivits på alla skolor. Mm. Vem har upphovsrätten till det? Kul, för lärarna skulle då tvingas kopiera det där. Mm. Så att det var ju någon annan som betalade för hans affärsmodell. Så kommer det inte vara så länge till, tror jag.
Nej.
Så att det kommer bli någon sån. Det räcker inte med att vara IT-smart. Nej. Du måste ha data.
Det måste man ha.
Och det förändrar det där, tror jag. Mm.
Men vi pratar lite grann om också, du har ju brukat ha ett exempel på liksom så här, det kommer ju också komma nya typer av tjänster och så där som jag tror företag måste börja, det liksom, vi måste utbilda folk i det här. Och då kommer det också komma nya typer av roller som företaget behöver.
Ja, men precis. Att du kanske måste, genom systemutveckling till exempel, då finns det massa av nya roller. Att du kanske ska vara AI, bias, auditor eller transparency, analyst och så vidare. Alltså som jobbar med den här typen av integritetsfrågor och liknande. Men också en sån som kanske tränar modellen för den delen eller jobbar på det sättet. Så det finns en helt ny linje av yrke, tror jag, som kommer krävas genom AI-systemutveckling.
Jag tänker utifrån de här trenderna som ni spanar över, så alltså, det är inte så att det här kommer komma av sig själv. Liksom, för det är mycket det här, vad kommer hända med mitt jobb framöver? Och det är liksom, det är ascoola grejer som man faktiskt kan få jobba med. Och jag tänker bara som du säger, Tommy, om att träna modeller. Ja, men någon måste träna modellerna. De kommer inte komma av sig. Ja, det är klart man kan använda AI för att träna modeller. Nu kommer man tillbaka till det här med liksom, vad ska den tränas på för data? Var finns datan för att träna den modell som vi behöver. Jo, men det finns nog hos människor mycket. Sådär.
Mm, jag har en person i min närhet som är patolog som jobbar med hudförändringar. Och det är ju ganska komplicerat att titta på. Är det hudcancer eller inte? Och så här. Och hon har ju haft som deltid, hon är forskare, hon har haft som deltidsjobb att träna en AI. Liksom, som på något sätt, då kan man säga, tränar hon bort sig själv. För att hon ser ju till att reducera bort sitt jobb då. Mm. Eller gör hon sin kunskap tillgänglig för hur många människor som helst. Det är väldigt mycket lägre kostnad. Man kan ju se det på bägge.
Och jag tror kanske att det är fel att tänka liksom i två, alltså här är människan på ena stället som gör ett jobb eller återkommer någonting, och det här är en AI som gör någonting separat. Jag tror att det liksom kommer fortsätta vara länge så, och alltid så kanske, att det är liksom kombinationen av människan och den här AI:n som kommer liksom ge det magiska här. För att hur ska vi lära oss nya saker hela tiden? AI:n kommer hjälpa oss, men vi måste, det är liksom det kombination av våran hjärnas mutationer och synapskopplingar med AI:n då som kommer ge liksom nya.
Och hur bygger man liksom, om man är då som jag var tidigare, att de är utvecklare. Men att gå från det att vi är väldigt duktiga på utveckling, vilket jag inte är, men andra är. Om du använder en GPT för att liksom något annat, för att inte åka på den kunskapsresan, då någonting missar du på den vägen. Du är jurist som aldrig skriver de här protokollen, för det behövs ju inte. Så då ska du bli expertjurist direkt, utan att passera.
Nej, det är det.
Alltså det kommer inte att, det kommer inte att funka. Nej. Så att hur?
Ja, det har vi också reflekterat över. Liksom, hur bygger man upp erfarenheten? Ja. Hos,
när den finns någon annanstans, men den kan inte bara ligga där.
Nej. Ja. Det är en bra fråga som jag inte har något bra svar
heller,
på.
Men det kommer ju,
man, men det kommer, måste behövas för att kunna göra det.
Hörrni, tiden går ju så jäkla fort.
Förlåt,
man har så här trevligt alltså. Men jag tänker så här bara, Tommy och Joel, är det någonting som ni, ja men det här skulle vi ha velat prata om, så fick vi liksom inte säga det. Så här, har ni någon sån här?
Jag tycker bland det mest intressanta kring de här trenderna som vi har pratat om idag är ju just det här agent till agent tugget. Att du kanske skaffar en egen agent, en personlig agent, och den vet vad du vill och vet vad du tycker, och den pratar med agenter från andra företag. Någon klädkedja eller någon resebyrå och liknande. Det tror jag vi kommer att se ganska snart. Och det innebär också att det blir, alltså företag måste kunna promota sig själva på något sätt, sina agenter. Och det kanske inte är en hemsida du går in och surfar på, utan du pratar med din AI istället. Liksom. Det är en helt annan affärsmodell här, tror jag.
Ja, det tror jag. Och vi, liksom, några exempel på det där så har vi diskuterat kring liksom att det kanske till och med blir så, jag vill ha en blå tröja. Liksom. Det måste, okej, då vet AI:n vilken stil jag har, vilken volym jag har, och kan då leta rätt på saker.
Gäller
det
att vara ärlig då?
Ja, det gäller. Ja, det.
Den mäter ju det, så den vet
ju det. Ja, men så kommer det bara dyka upp en blå tröja som jag gillar i posten. Mer att det ska vara en sån, eller ger den ett förslag. Det här gillar du den här? Ja, det gör jag. Och så beställer den och så kommer den hem. Och så man kanske blir mindre brand aware.
Ja, men, och så kan det mycket väl vara. Liksom, för vad är det som är viktigt egentligen? Och i och för sig, det kanske agenten vet.
Ja, då, är det om det är viktigt för dig så kommer
det måste kosta minst 10 000. Ja, annars vill inte jag ha den.
Det måste synas att den kostar.
Precis.
Och just det här, det tror jag att vi kommer att prata mycket om i den här podden framåt också. Liksom, för det, alltså, om man lyssnar på andra poddar som är andra duktiga människor sådär, så mycket pratas om det här. Vad kommer hända med den framtida leveransmodellen på internet? Liksom? Vad kommer hända när AI fyller alla kanaler som man faktiskt försöker söka efter en blå tröja på? Sådär? Och hur en förflyttning kan ske då mot agentvärlden istället, så att det blir liksom det framtida.
Varför ska inte fabriken ta det snacket direkt med din agent? Mellanleden känns ju lite.
Men hur ska Google tjäna pengar då?
Kan man ja, men det blir någon ny mäklare.
Ja. Nej, men redan nu liksom filmindustrin.
Ja.
Hur kommer den påverkas? Kommer kunna generera hur mycket filmer som helst bara för dig, som du gillar. Eller som du tror du gillar.
Ja, det är fascinerande. Alltså, men
det var en sak vi inte pratade om också. Och det är liksom kanske då the dark side. Har ju också att göra med hur man blir lurad av AIs och så. Och det hinner vi inte djupa i här nu, tror jag. Men det kan vara någonting för podden. för hur man ska skilja med verkligheten och fiktionen åt för en vanlig människa.
Ja, och för botten. Mm. Eller för din agent.
Också. Yes, för den också. Mm.
Mm. Ja, men, och, det är superviktigt. Och jag tror att just den medvetenheten försöker vi ändå skicka med liksom de som lyssnar på den här podden, att det är faktiskt börjar hända. Och Rick i förra avsnittet pratade ju en del om det. Sådär. Mm. Superintressant, hörrni. Stort tack för att ni var med. Som jag var inne på så har vi lite nya gäster på gång. Dels så, som jag sa, Hans Eriksson från Westerberg och Partner som kommer att prata AI och rättigheter och skyldigheter. Det vill säga både liksom, ja, men vad har vi för rättighet till vår leverans efter att AI genererar? En superintressant fråga, men också vad har vi för skyldigheter? Liksom, vad händer om AI svarar fel? Det är en sån där sak också. Vi har Mats Mårtensson från Keyman som kommer att fundera lite om hur ser marknaden ut, som ni också var inne lite grann på. Vi har Brita Rösblad som är digitaliseringschef på Nacka kommun som kommer och pratar om, men hur gör de då? Liksom, hon sitter mitt i den här verkligheten och hon ska leverera digitalisering med hjälp av AI. Hon sitter i den här, som hon uttryckte det som, jag använde det förra gången, den här regulatoriska bombmattor som hon sa. Liksom, det är hennes verklighet. Så kommer hon prata om det lite grann. Och sen så kommer Victor Lysell från AFRI som har funderat en hel del på hållbarhet och AI och egentligen så här, men vad händer, vad kostar varje fråga som jag faktiskt ställer till ChatGPT, vad kostar den egentligen? Så det har han funderat en hel del på, så det blir superintressant. Och jag tänker så här, nu har vi er, Joel och Tommy här, som våra framtida lyssnare. Vilket avsnitt vill ni höra på? Eller har ni någon fråga till någon av framtida gäster? Så där?
Men jag har ett tips på en gäst.
Ja,
det kanske kan ge. Ja. Ja. Vi har ju pratat rätt mycket om etik. Ja. Och etik är viktigt. Kanske inte det sexigaste ämnet, men det är viktigt. Jag tycker ni kan flirta lite med Per Axbom som pratar mycket om etik. Han pratar om digital etik, hur man ska tänka kring design av produkter och sådär. Men även etik inom AI och vad företag ska tänka på. Mm.
Tackar, Bocka.
Mm. Tackar.
Ja, vad skulle jag, det var en bra tips, Tommy. Jag tänker just det här med Victor som du föreslår. Ja. Lyssna på honom för att se hur det här faktiskt... Ja. Både vad det kostar oss nu, men vad det finns också för möjligheter med AI att förbättra.
Precis, och det alltså, för det är det här, allt är plus och minus. Alltså, vi var inne på det med cybersäkerheten. Alltså, AI hjälper ju till att hacka, men AI hjälper till att stoppa. Det är samma sak med, ja, det kostar ju massa att drifta de här modellerna, men det hjälper också till. Liksom. Så det är superintressant. Ja, men stort tack. Joel och Tommy, hur får man tag på er om man vill ta på er efter det här programmet?
Ja, gud, vilken bra fråga. Det enklaste är LinkedIn skulle jag säga. Ja, Tommy Vassgren och Joel Hofgren.
Mm. Det är bara pinga.
Pinga. Tack. Vi tar emot vilka kontakter som helst.
Tack.
Bara swisha.
Ja, precis. Och oss får ni ta på Swish som vanligt och LinkedIn också.
Ja.
Sådär. Men det var väl det? Någonting mer, eller?
Nej. Så mycket man inte har fått sagt, men vi har bara så här mycket tid.
Som
så det får räcka.
Vi kommer säkert anledning att pratas igen i framtiden. Stort tack för att ni var med, Joel
och
Tommy.
Tack för att du fick komma.
Stort tack.
Och då säger vi väl så.
Ja, säger så.